emotional scenes. Ukrainian troops greeted as liberators in videos circulating online.
Ukrainian forces claiming to have retaken more than 40 towns in just a matter of days.
De ryska trupperna flydde hals över huvud när Ukraina plötsligt inledde en motoffensiv och återerövrade stora landområden i norr.
Ukraine releasing images showing Russian artillery and tanks left behind.
Putin svarade med orsaka strömavbrott i Charkiv och Donetsk.
Ryska statliga medier har därefter visat hur förstärkningar är på väg till Charkivområdet.
På en kvart får du veta om Ukraina kan fortsätta sin offensiv och vad Ryssland har att sätta emot. Jag heter Erika Hallhagen och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Och med mig här har jag Teresa Küchler, Europa-korrespondent här på SvD och som också har rapporterat direkt från kriget i Ukraina. Välkommen.
Tack, tack.
Om en stund ska vi även prata med utrikesreporter Jesper Sundén. Men först Teresa, de senaste dagarna har den ukrainska armén återtagit stora områden från ryssarna. Hur stort är det som har hänt?
Men det är stort. Alltså, ukrainska trupper har liksom vunnit flera viktiga strategiska militära segrar i det här området. Det pratas om att de har återtagit någonstans mellan 1800 och 2000 kvadratkilometer av områden som då tidigare ryssarna hade lagt under sig. Nu ska man ändå sedan komma ihåg att ryssarna har innan dess tagit 20% av Ukraina om vi räknar hela Donbassområdet. Och de här 2000 kvadratkilometerna kanske liksom utgör en ganska liten del av det området som ryssarna redan har tagit. Men på det här stora hela så är det ju fantastiska militära segrar.
Vad är det här för områden och varför går det så fort just nu?
Alltså de områden som Ukraina då har kunnat återta från ryska trupper, det är i nordöstra Ukraina. Det är den delen av landet som kallas för Donbass, de här två stora städerna Lugansk och Donetsk, som har varit mer eller mindre kontrollerade av ryskstödda separatistgrupper sedan 2014. Och så är det staden Charkiv intill. Och Charkiv är Ukrainas näst största stad och ett enormt viktigt ekonomiskt centrum. Och redan 2014 när ryskstödda trupper lade under sig Donbassområdet så var också Charkiv ett av målen. Men den gången lyckades man inte ta Charkiv. Nu är Charkiv återigen liksom det stora priset som man vill ha i nordöstra Ukraina. I juni redan i somras och i juli så började det komma rykten och meddelanden från olika håll, bland annat från brittiskt håll och från liksom västunderrättelsetjänster och från Ukraina om att man skulle försöka att ta tillbaka staden Cherson. Det är viktigt att hålla tunga rätt i mun här, Charkiv och Cherson. Charkiv ligger i nordöstra Ukraina och är en jättestor industristad. Cherson ligger längre söderut, ut mot Svarta havet. Och det är också strategiskt jätteviktigt för ryssarna, för vad ryssarna vill ha det är ju tillgång till Svarta havet för att kunna lägga liksom sina marina intressen där. De behöver tillgång till ett varmt hav. Så att Cherson har varit en stad som ryssarna snabbt lade undan sig i början av kriget. Och då kom det massa uppgifter om att nu skulle Ukraina försöka ta tillbaka. Man skulle ha en kontraattack för att få tillbaka Cherson. Och vad som hände var då att ryssarna flyttade stora trupper från nordöstra Ukraina och ner till Cherson för att liksom genskjuta de där planerna. Och vad man då gjorde var att man lämnade området i nordöstra Ukraina fritt helt enkelt för snabba ukrainska offensiver.
Vad talar för att ryssarna kommer att slå tillbaka?
Vladimir Putin har sagt att han vill ha hela segern. Han tänker inte nöja sig med det halva eller en trekvarts seger. Han tänker att driva den här offensiven, det här attackkriget mot Ukraina tills han har fått precis vad han vill ha. Och vad han vill ha är väl kanske hela östra Ukraina öster om floden Dnieper. Eller kanske vill han ha Donbass, eller så kanske han vill ha hela Ukraina. Och då säger det sig själv att ryssarna kommer att slå tillbaka. Frågan är om de kan slå tillbaka väldigt väl. För en sak som vi inte heller vet, när jag sa förut att vi inte vet hur förlusterna sett ut på både den ukrainska sidan och ryska sidan. Vi vet heller inte vad det finns nu att backa upp de här offensiverna. Kan Ukraina backa upp sin snabba blixtoffensiv här med fungerande logistik för att kunna få in fler soldater, för att få in ny ammunition, för att kunna få ut sina skadade, för att kunna driva ett krig på längre sikt? Och samma sak vet man när ryssarna har haft problem med logistiken tidigare. De kanske inte kan ta sig med sina soldater och sin materiel till de områdena i krig. Så att det liksom praktiska kriget på marken så att säga är mycket mer beroende av fungerande logistik än liksom bara vilja.
Ukraine's counteroffensive against invading Russian forces continues.
Det låter kanske som det är uppenbart, men på vilka sätt är de här framgångarna viktiga för Ukraina?
De här blixtframgångarna nu är ju moraliskt jättestora för Ukraina, för att visa att de faktiskt kan försvara sig. Och inte minst för Ukraina, för att visa västvärlden att den hjälp de får, till exempel vapen från Sverige, från Tyskland, från Frankrike, från Storbritannien, från USA, att det också spelar någon roll. Alltså att vädja om vapen, och det är dyra saker, att vädja under lång tid, till slut så måste man kanske visa resultat. Det är svårt för regeringar i Europa att liksom kräva nya uppoffringar och fler pengar och fler vapen ska skickas till Ukraina om man inte ser att det har någon effekt den hjälpen vi skickar. Så att politiskt är det här fantastiskt viktigt för Ukraina att kunna visa upp att de gör något bra med den hjälpen de får, och att det gör till för att vinna det här kriget.
Om vi vänder på det då, för Ryssland, hur stort problem är det här för dem och deras narrativ?
Man ser på hur Ryssland rapporterar om de här ukrainska vinsterna nu de senaste dagarna, så är det nedtonat, enormt nedtonat, om inte till och med eliminerat vilka förluster som ryska trupper lider i Ukraina. Så att för den ryska krigsmoralen, alltså kan Vladimir Putin och hans liksom trollfabriker och medienätverk fortsätta övertyga det ryska folket om att det här är ett rättfärdigt krig, så kan det ju säkert fortsätta.
Nu släpper vi in utrikesreporter Jesper Sundén här. Du har aktuella uppgifter inifrån Ryssland som också tyder på lite av en vändning, eller i alla fall en förändring i kriget. Du har intervjuat en rysk lokalpolitiker som röstat om att försöka åtala president Putin. Det låter modigt.
Ja, precis. Jag pratade med Dmitrij Paljuga som är folkvald i Sankt Petersburg, och faktiskt i en del av det centrala Sankt Petersburg som heter Smolninskoje. Och som faktiskt är den stadsdel där Putin själv växte upp, i Leningrad som det hette på den tiden. Och det han, Dmitrij Paljuga och hans kollegor, folkvalda kollegor, har gjort, det är ju att de har helt enkelt tagit det faktum att Putin, när han inledde angreppskriget mot Ukraina, så satte han upp flera mål om att avmilitarisera Ukraina, om att trycka bort NATO från sina gränser och ja, och allt, och det har ju blivit precis tvärtom. NATO, Sverige och Finland är på väg in i NATO, och mer än finländska gränsen så kommer gränsen mellan, den direkta gränsen mellan Ryssland och NATO kommer bli dubbelt så stor som tidigare. Och den här demilitariseringen har ju i själva verket blivit en väldig militarisering av Ukraina, när omvärlden skickar in vapen för att hjälpa dem.
Hur vågar man göra det här då? För i början av kriget så höjdes ju också straffen för de som ens tar krig i sin mun.
De har varit väldigt listiga, kan man säga. De har inte stått på torget och ropat ut det här, utan de har ju, verkar ju inom det ryska politiska systemet och har ju då antagit det här på helt regelmässigt sätt, och som han, Dmitrij Paljuga, säger, det här är ett offentligt organ som skickar en uppmaning till ett annat offentligt organ, nämligen statsduman då, om att vidta åtgärder.
Hur har det offentliga organet, statsduman, tagit emot det då?
Ja, nej, de har, jag tror inte att de har tagit emot det hela överhuvudtaget ännu, och de kanske aldrig kommer göra det, eftersom Putins parti enade Ryssland, de har över 70%, och sen så de andra är ju mer eller mindre stödpartier till enade Ryssland. Det är ju, däremot så har ju en förundersökning inletts mot de här parlamentarikerna, och de kan hotas av allt från böter till fängelse. Men, men de tycker att det här är så viktigt att göra. Och som Dmitrij Paljuga sa, så känner de att de måste höja sin röst för att visa andra ryssar som också är emot Putin och emot kriget, att man kan, det är viktigt att man kan höja sin röst. Då kanske fler vågar göra det också.
I den här lägenheten träffas regelbundet unga politiskt engagerade människor som vill se ett annat Ryssland än det Putin och hans allierade har skapat.
Tror du att vi kommer få se fler?
Absolut, vi har redan sett fler. Bara dagen efter så var det ju folkvalda i Moskva som antog en liknande petition om att, eller inte en petition, en liknande förslag om att avsätta Putin.
Mm. Hålla tummarna att det blir lite förändring. Tack Jesper för att du kunde vara med.
Ja, tack själv.
We join to defend our city because we don't want Russian troops to come here. We need to defend our families, our women's children.
Teresa, tillbaka till dig. Du var ju i Ukraina, precis som du sa, och rapporterade i samband med att kriget bröt ut. Vad säger de du träffade då om det här senaste?
Det är egentligen faktiskt inte så mycket som har förändrat sig sedan mars i år och idag vad gäller vad ukrainare skulle vilja att väst ställde upp med eller hjälpte till med. De vill ha mer västhjälp, det är det enda de säger. Och att de är trötta på kriget förstås och att de sörjer sina döda.
Vad har president Putin då för andra möjligheter att ändra utgången av kriget?
Ja, det här är ju den stora knäckfrågan här. Det här är ju ett krig mellan David och Goliat. Och det är klart att vi alla gläds åt när David får in en seger över Goliat. Men i slutändan så kan ju faktiskt Putin ta fram det största och mest effektiva vapnet av dem alla. Och det är förstås kärnvapen, atombomben. Det kan vara mindre än en atom och det kan vara små taktiska kärnvapen. Det finns mindre idag. Men han har ju den möjligheten alltid att dingla som ett hot över Ukraina och hela västvärlden. Och när jag intervjuade en överstelöjtnant på Försvarshögskolan igår som heter Joakim Paasikivi så sa han att det här är någonting som Vladimir Putin skulle kunna göra. Vi kan inte räkna bort i alla fall. Vi kan inte räkna bort att han skulle kunna göra det. För att han har så många gånger sagt att återigen, målet med hans krig mot Ukraina det är att ta rubbet precis vad han vill. Han går inte med på halvdana kompromisser. Och om han då säger att det är hans mål och han inte tänker sluta kriga förrän han har uppnått det målet, ja då måste man kanske utgå från att han också, när det drar ihop sig, kan vara beredd att använda taktiska, strategiska kärnvapen. Men det skulle kunna ha också stora politiska konsekvenser för Putin. Det kan han inte göra bara på ett infall. Idag till exempel så har ju Vladimir Putin, om inte öppet stöd så i alla fall passivt stöd från andra stormakter som Indien och Kina. Och då har en del försvarsanalytiker pratat med sagt att alltså den dagen han använder kärnvapen så det kanske inte är så enkelt för styret i Peking och styret i Indien och helt plötsligt säga så här, jajamensan han använder kärnvapen men vi är fortfarande med på båten, vi stödjer fortfarande Vladimir Putin. Det gör man inte, det har inte gjorts sedan andra världskriget och kärnvapen är fortfarande en stora no-no. Mm. Så att det är så här stora hypoteser med liksom hur galen är Putin, vad vill han, vad är han beredd att göra, vad är omvärlden beredd att göra? Och de frågorna har vi haft sedan krigets start.
Mm. Du var ju också i Krim när Ryssland annekterade Krim där 2014. Hur ser prognosen ut för att Ukraina skulle kunna återta även de delarna?
Ja, det där, då kommer vi tillbaka till lite det som jag sa tidigare. Att det hänger väldigt mycket på hur förberedda de ukrainska respektive ryska styrkorna är nu efter de här blixtattackerna. Har de logistiken för att, har ukrainarna logistiken för att fortsätta pressa ut ryssarna? Kan de få in fler soldater, ny ammunition, ny materiel? Har ryssarna så att de kan slå tillbaka? Det där kan man ju liksom, det är väldigt svårt att säga om. Kanske just för att vi får faktiskt väldigt, väldigt lite information vi medier. Både de som är på plats i Ukraina och vi som bevakar lite på avstånd.
Mm. Tack Teresa för att du var med i dagens story.
Tack, tack.
Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen är hämtade från SVT, ABC, Wall Street Journal, NBC och MSNBC.